Vad trevligt, vad roligt i svensk betydelse att få komma till Jären. Jag har hört så mycket genom Margun och Lars, mina goda vänner, om detta område. Så det är väldigt trevligt att få vara här. Jag heter alltså Stefan Gustafsson. Om ni kan svenska dialekter så hör ni att jag talar skånska. Så jag kommer från södra Sverige. Men jag bor i Stockholm sedan många år tillbaka. Och har haft förmånen att få resa mycket i Norge under många år. Så jag är ganska ofta här. Jag har en lång historia i den svenska lagsrörelsen och har jobbat mycket med studentevangelisation. Och det finns ju med i min bakgrund att jag tycker att, eller ser apologetiken som så viktig. Om vi idag ska presentera kristen tro så är det helt nödvändigt att vi också kan motivera innehållet i den kristna tron. Ja, förstår ni min vackra svenska? Det funkar, vad bra. Ni får säga till om jag inte gör mig förstådd, så vi får hjälpas åt här. Ämnet för den här samlingen, det är varför tro på Bibelns Gud? Varför tro på Bibelns Gud? Och jag tänkte börja med lite, ge er lite smak av svensk litteratur. En av de mest älskade och kända diktarna i Sverige hette Gustaf Fröding. Han har skrivit en dikt som heter En fattig munk från Skara. Det är egentligen en burlesk, alltså en humoristisk dikt. Det handlar om en munk som super och slåss och som förför en nunna och som blir utkastad från klostret. Han beter sig illa. Men sen går dikten över och börjar tala om frågan om vem är egentligen en god och en dålig människa. Och sen vidgar sig dikten och blir en väldigt allvarlig dikt som handlar om vad gör vi på det här jordklotet. Så här skriver Gustaf Fröding. Och människan vandrar på jorden om och ingen vet varifrån hon kom och ingen vet vart leden bär och ingen vet vad livet är. Det här är de liksom allra mest grundläggande existentiella frågorna. Var kommer vi ifrån? Vad gör vi på den här planeten? Vad är mänskligt liv egentligen? Om jag ändå håller på med svenska poeter så är ju en annan mycket älskad poet i Sverige hette Nils Ferlin. Han reser precis de här frågorna och gör det utifrån en väldigt enkel och vardaglig bild av ett litet barn utan skor, ett barfota barn som ska gå till affären för att handla och som har fått med sig en lapp från föräldrarna på vad som ska inköpas. Och så är dikten så här. Du har tappat ditt ord och din papperslapp. Du barfota barn i livet. Så sitter du åter på handlarens trapp och gråter så övergivet. Vad var det för ord? Var det långt eller kort? Var det väl eller illa skrivet? Tänk efter nu förrän vi föser dig bort. Du barfota barn i livet. Det är ju igen en illustration av vad gör vi på den här planeten? Vad står det på människans lilla lapp? Men så har vi tappat den. Och vi vet inte vilka vi är eller vad vi gör eller vart vi är på väg. De här frågorna har ju människan alltid grubblat över och kämpat med. Och så fort man börjar röra vid de frågorna så rör man vid frågan om Gud. Det som vi nu ska tala om. Så fort man börjar ta i de här frågorna, vad gör vi på den här planeten? Så kommer man till frågorna om Gud. Det grekiska ordet för Gud, det är theos. Det är det som finns i Nya testamentet. Överallt där det står Gud står det teos. Av det så har man gjort en, kan säga, filosofisk term. Teism. Det betyder Guds tro. Och utifrån den terminologin, teism, så sätter man olika prefix framför. Olika, en liten förstavelse. Och så får vi de olika alternativen om vad som kan stå på människans lapp. Så du kan sätta prefixet a framför ateism. Det finns ingen gud. Och därmed så finns det ingen mening med vår existens. Ateism, det är ju då egentligen bara en negativ påstående. Man säger att det finns ingen gud. Men det får ju nästan alltid som konsekvens att man då blir tvungen att säga det som då finns och det enda som finns, det är naturen. Så den som är ateist står då för uppfattningen att naturen är det enda som finns och vi människor, vi är bara en del av naturen. Och så då blir man naturalist. Några har satt prefixet pan framför teism, så man blir panteist. Då tänker man att jo, det finns någon form av gudomlig verklighet. Men den är faktiskt identisk med verkligheten. Så allting är gudomligt. Den materiella ytan av verkligheten, det som vi kan känna och ta på, som den här bordsytan eller kroppen och så, det är inte den viktiga delen av verkligheten. Den viktiga delen av verkligheten är en djupliggande dimension som är andlig och som är gudomlig, men som då är någon sorts opersonlig gudomlighet. Det sättet att tänka är vanligt i österlandet, inom hinduism och buddhism, och vi har det i det vi kallar för New Age i västerlandet. Allting är gudomligt, men det gudomliga har ingen vilja, har inget jag, har inget medvetande, utan är opersonligt. Monoteismen, det är när man säger, jo, det finns en gud, en enda och djupt personlig gud. Det är det som vi möter i Gamla testamentet. En gud som presenterar sig som jag är. Alltså han som är den yttersta existensen. Som är av evighet, som är och har varit och kommer att vara. Och som samtidigt är personlig. Jag är den jag är. Det finns en källa till existens och det är Gud. Han har alltid funnits och sen har han låtit denna världen få existens. Och han har låtit dig och mig få existens så att vi finns. Och i det här perspektivet så står det någonting på vår lapp. Det finns mening med att vara människa. Det finns avsikt. Det finns hopp. Därför att någon har velat vår existens. Eftersom jag är existerar, så har vår existens mening. Och sen kan man förstås vara polyteist. Poly betyder många. Och det är ju den tankegång som finns i så många av de gamla religionerna. Att man tror på många olika och små gudar. Som man gjorde här uppe i Norden innan kristendomen. Med Thor och Oden och Freja, de många små gudarna identifierade med olika naturfenomen, eller som man gjorde runt Medelhavsområdet med Zeus och Hermes och alla de romerska och grekiska gudarna. Polyteism. Många, förvisso personliga, men små, begränsade gudar där ingen har full koll eller kontroll över verkligheten. I den kultur som vi står i idag så kan man säga att det här sista alternativet, det är inte så aktuellt. Vi träffar nästan aldrig någon som är polyteist. Det är ovanligt. Så vi kan lägga det åt sidan. De flesta på jordklotet idag har kommit fram till att nej, men det är inget alternativ. Det kan inte finnas många olika gudar. Det som frågeställningen står mellan, det är de andra tre. Ateism, monoteism och panteism. I vår del av världen så kan man säga att även om panteismen finns, så är det heller inte ett riktigt dominerande alternativ, utan en riktigt stora fråga, frågan och skiljelinjen i vår kultur idag går ju mellan ateism, och då man positivt sett då blir naturalist, naturen är det enda som finns, eller monoteism, judisk kristen gudstro. Det finns en personlig skapargud. Varför ska man av de här olika alternativen, om du tar alla fyra eller om du tar de två som är ändå, som jag menar är huvudalternativen för oss, varför ska man då välja den bibliska bilden av Gud? Den judisk-kristna gudsbilden. Varför vara monoteist och tro på en personlig skapargud? Ja, det finns många olika anledningar till det. Jag ska ta upp en intellektuell anledning, begrundelse till att tro på Gud. Och det är den här frågan. Vad förklarar vår gemensamma verklighet på bästa sätt? Det här är inte det enda sättet att motivera tron på Gud, men det är ett sätt att motivera tron på Gud. Man kan ju motivera tron på Gud att jag talade med honom i morse. Jag har mött Gud. Eller snarare, Gud har mött mig. Gud har kommit till mig. Det är ju att ge sitt personliga vittnesbörd och referera till sin personliga erfarenhet av Gud. Eller jag har läst hans ord och jag har uppfattat att Gud talar till mig. Och du kan ge många andra begrundelser till varför du tror på Gud. Jag ska nu försöka ge en intellektuell begrundelse, nämligen att den judisk-kristna gudstron är det som bäst förklarar den gemensamma verklighet som vi alla har runt omkring oss. Det jag ska göra är att jag ska kortfattat titta på några områden av den här verkligheten och försöka visa att gudstron utgör den bästa förklaringen till detta som alla kan se eller vara överens om. Man kan ju inte se Gud. Det är ju den som är kristen väldigt klar över. Man kan ju inte se Gud, så står det ju i Nya testamentet. Ingen har någonsin sett Gud. Gud bor i ett ljus dit ingen kan komma. Så du kan ju inte hitta Gud i liksom empiriskt, så att du kan se Gud eller ta på Gud eller så. Därför att Gud är ande. Så man kan inte se Gud. Men man skulle kunna ana utifrån det man kan se att det finns en Gud. Nämligen att man tittar på verkligheten, och då skulle det kunna finnas spår i verkligheten som pekar mot Gud. Ungefär som naturvetare, de kan inte se mörk materia. Den går inte att empiriskt liksom se. Men det är bara om vi antar att det finns mörk materia som vi kan förstå det vi faktiskt kan se. Så det här är ju inget konstigt sätt att resonera, att man tittar på det vi kan se och så blir man tvungen att utifrån det man ser här förutsätta att det måste finnas något annat här. Annars går inte detta att förstå. Det kommer att vara själva grundprincipen i mitt resonemang här. En av de saker som har förändrat vår förståelse av världen vi befinner oss i, det är det som vi kallar för Big Bang-teorin. Och då tänker jag inte på tv-serien The Big Bang Theory, utan på den naturvetenskapliga teorin som man kallar för Big Bang-teorin. Alltså teorin att universum för ett ändligt antal år sedan, 13,8 miljarder år sedan, blev till. Att tiden, rummet, energin och massan blev till ur ingenting i en jättestor explosion. Därav namnet The Big Bang. Det här är en dramatisk förändring av vår förståelse av universum. För 100 år sedan, då tänkte man att universum har alltid funnits. Här är en svensk Nobelpristagare i kemi, Svante Arrhenius. Han skrev så här. Han talar om universum i sin essens har alltid varit vad det är nu. Och det här var standarduppfattningen hos många vetenskapsmän och många filosofer. Universum har alltid existerat. Det är en uppfattning som passar väldigt bra med ateism, men som skulle väcka mängder med svåra frågor om för den gudstroende. Men för 100 år sedan då sa ateisterna så här: ni kristna, ni säger Gud har skapat universum. Om vi då frågar, vem har skapat Gud? Så säger ni, det är ingen som har skapat Gud. Han bara är. Han har alltid funnits, han har aldrig blivit till. Vi kan inte förklara varför, men han bara är. Okej, sa ateisten. Vi har en mycket enklare teori. Vi tar bort Gud och sen säger vi, allt det ni säger om Gud säger vi om universum. Det har alltid funnits. Det bara är. Det har aldrig blivit till. Vi kan inte förklara varför, men det bara är. Och det är helt okej. I grunden måste alla livsåskådningar börja med någonting som alltid har existerat. Men det som har hänt under 1900-talet, det är att tanken på ett evigt universum har fallit. Från 1920-talet och framåt så har forskarna gradvis tvingats att inse att universum har blivit till. Det har inte alltid existerat. Det här passar mycket bättre med gudstro än med ateism. Ateismen har stora svårigheter med ett universum som har blivit till. Alla förstår detta. Att om universum blir till, då måste det finnas någonting bortom före som orsakar universum. Någonting kan ju inte bli till av sig själv. Ur intet kommer intet. Så om universum har blivit till, så har vi någonting som pekar mot Gud. Uppenbart så kan universum inte förklara sig själv, utan vi behöver söka en förklaring till universums tillblivelse bortom universum. Så, här är en första punkt. Jag försöker göra observationer och sen titta på vad alternativen säger, monoteism och ateism i det här fallet. Observationen, det är att universum är inte evigt, utan har blivit till. Det passar väldigt bra med gudstro, monoteism. Gud skapade universum. Det är så Bibeln börjar. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Det passar väldigt illa med ateism. För de tvingas säga universum har blivit till ur ingenting. Eller får man ha hypoteser om multiversum och så. Nästa observation som ligger nära har med detta att göra. Det är det som Paul Davies, en mycket välkänd engelsk astrofysiker, säger. Det finns nu en bred enighet bland fysiker och kosmologer att universum i flera avseenden är finjusterat för liv. Man har identifierat över 50 konstanter i själva den stora smällen, som måste vara exakt det de var för att liv senare ska kunna finnas i universum. Gör man den allra minsta lilla förändring så skulle universum inte ha bildats, skulle planeter inte ha bildats, skulle liv inte kunna finnas i universum. Och det här är en sån häpnadsväckande precision som behövs. Så att alla som tittar på det här häpnar. Varför var allting rätt inställt så att det blev ett universum där liv kan finnas? Det finns oändligt många andra alternativ och ingen av de andra alternativen kan innehålla liv. Stephen Hawking, 1900-talets mest framstående kosmolog som ju dog ganska nyligen, han säger: det märkliga är att värdena hos dessa konstanter tycks vara mycket noga justerade för att möjliggöra utvecklingen av biologiskt liv. Varför var allt rätt inställt? Om man hittar en gitarr, 6 strängar, om man hittar en 12-strängad gitarr och plockar upp gitarren och så är den perfekt stämd. Det är ju ingen som säger så här: oh, vad märkligt. Alla strängarna hade den exakt rätt liksom spännvidd så det blev var harmoniskt. När man inser här är det någon som har finjusterat strängarna. På samma sätt så är finjusteringen av universum någonting som pekar i riktning mot Gud. Christopher Hitchens är en för ett decennium sedan en av de allra skarpaste kritikerna av Guds tro. Han erkände att det starkaste argumentet från han, som han såg det, för Guds tro var just finjusteringsargumentet. Därför att det är så häpnadsväckande siffror hur exakt det måste vara inställt för att detta sortens universum skulle kunna bli till. Så man kan konstatera att universum är finjusterat för liv. Det passar ju väldigt bra med Guds tro. Gud är en intelligent designer som ville att liv skulle finnas. Ur ett ateistiskt perspektiv så får man säga att de kosmiska konstanterna råkade vara rätt. Eller får man införa tankegångar på oändligt många parallella universum som ingen har sett och ingen vet någonting om. Där det slumpmässigt till slut måste bli ett universum där allting råkar vara rätt. Det var två saker om universum. Låt oss titta på någonting lite mer närliggande, nämligen om vi tittar på oss själva, på människan. Hur ska man förstå detta märkliga att vi finns? Inte bara som en materiell företeelse att vi har ett antal celler i vår kropp. Inte bara att vi är en biologisk varelse med någon form av medvetande. Hur ska man förstå detta att vi är personer? Att vi har ett jag? Vi gör ju alldeles spontant en oerhört stor skillnad mellan oss själva och ett ting. Här är en bordsyta. Elektroner, protoner och neutroner. Om man analyserar min kropp så är det också elektroner, protoner och neutroner. Ändå är detta ett ting, ett det. Och jag är en person. Var kommer det personliga in i ett universum som bara består av elektroner, protoner och neutroner? Var är detta egendomligt att vara ett jag? Att vara en person. Det här är en målning av en 1600-tals konstnär, Velázquez. Hans målning av påven Innocent den tionde. Det räknas som ett av världens mest kända personporträtt. Fantastisk målning. Här sitter påven. Titta i hans ansikte och den högheten, fastheten. Han vet vem han är. Han har en identitet. Han sitter där som dessutom som representant för den kristna tron. Uppfattningen att människan är skapad av Gud till Guds avbild. En 1900-tals konstnär som heter Francis Bacon, ateist, trodde inte på Gud, jobbade hela sitt liv med frågan om den mänskliga identiteten. Vem är jag? I hans eget liv förstärkt av en homosexuell identitet. Han har målat ett antal tavlor som är en referens till Velázquez Innocent den tionde. Det är en serie tavlor som heter De skrikande påvarna. Här är Francis Bacons målning. Men nu håller människan på att suddas ut. Nu håller människan på att försvinna. Det är den ansiktslösa människan. Därför att om du tar bort Gud så försvinner du. Detta är det fasansfulla. Att om du tar bort Gud som person så försvinner på sikt människan som person. Då har man ingen förklaring till varför vi är ett jag och inte bara ett ting som den bordsskivan. Och det som finns kvar av påven är bara ett skrik och fasa medan hans anletsdrag suddas ut. Här är en annan målning i den serien. Och ni ser samma, det är ansiktet som försvinner. Därför att nu finns det inte längre någon grund för människan som person. Så, här står vi inför ett väldigt avgörande val. Vi uppfattar oss som en person. Det passar väldigt bra med kristen gudstro. Gud är en person och han har skapat människan till sin avbild, till att vara honom lik. Inte i fysisk mening, för Gud har inte kropp och Gud är inte begränsad. Men på egenskapernas område. Gud är en person. Han kan älska och tala. Han har vilja och fantasi. Människan är en person. Vi kan älska och tala och välja och skapa. Vi är personer. Detta passar samman. Men om du tar bort Gud så har människan av en tillfällighet uppstått ur det opersonliga, ur energi och materia. Och då finns det inget rum för människans personlighet längre. Ta en specialaspekt av vilka vi är. Jag nämnde ordet frihet. Vi människor, vi är ju inte totalt fria. Vi är ju bundna och begränsade och fångna av väldigt många olika saker. Men vi har ändå ett mått av frihet. Vi har val och vi har ansvar. Det är ju en av de mest grundläggande mänskliga erfarenheterna. Att man kan välja, att man har ansvar. Att vi anklagar den som gör fel. Vi berömmer den som gör gott. Men om Gud inte finns, och människan bara har uppstått ur naturen, så vet vi ju då att naturen innehåller ingen frihet. Naturen är lagbunden. Allting följer bara sitt inneboende system. Så säger Stephen Hawking. Det är svårt att föreställa sig hur fri vilja kan fungera om vårt beteende bestäms av fysiska lagar. Så det verkar som om vi inte är mer än biologiska maskiner och att fri vilja är en illusion. Alltså om du tar bort Gud så har du kvar naturen. Men naturen är lagbunden. Och människan är en del av naturen, då blir människan lagbunden. Och vi har undergrävt människans värdighet genom att människan nu har blivit en biologisk maskin. Detta motsäger ju hela vår mänskliga erfarenhet. Så vår observation är ju att människan är fri. Och den friheten tar alla på allvar. Det passar väldigt bra med kristen tro. Gud har skapat människan som en hög varelse med frihet, med ansvar. Och han kallar oss till sig. Men om Gud inte finns, då tar man bort grunden för frihet. Och kvar blir en biologisk maskin. Eller ta en annan aspekt av människan. Vi har under 1900-talet formulerat orden om människovärde och mänskliga rättigheter. I FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna så sägs det: alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Och i förklaringen till vad det här betyder så säger man: eftersom erkännandet av det inneboende värdet hos alla som tillhör människosläktet och av deras lika och obestridliga rättigheter, det är grundvalen för frihet, rättvisa och fred. Så alla människor har ett värde. Det värdet är inneboende i oss. Så oberoende av vem man är, så länge man tillhör människosläktet, så har man denna värdighet. Den här tankegången, den har sina rötter i den kristna tron. Människan skapat i Guds avbild. Sen har den formulerats i FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. Men om du tar bort Gud, vilken grund har du då för människovärdet? Ja, det undergrävs fullständigt. När jag har pressat Christer Sturmark, ordförande under många år i Humanetisk förbund i Sverige, på den här frågan: människovärdet om Gud inte finns. Så säger han: ja, det är en flytande gräns mellan djur och människa. Det är det första. Så det går inte att dra någon specifik gräns. Så. Och sen det andra är: ja, människovärdet, det måste man se som en överenskommelse. Vi har kommit överens om att betrakta varandra som värdefulla. Men notera, det är inte vad FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna säger. Att det är en överenskommelse. Nej, de säger att värdet är inneboende i människan. Så det påverkas inte av att du säger att jag är värdelös. Om ni skulle göra en ny överenskommelse att alla är värdefulla utom de från Sverige. Nej, det är ett inneboende värde och obestridliga. Alltså du kan inte ta bort dem. Rättigheter. Friedrich Nietzsche, kristendomens främsta kritiker, han såg den här kopplingen. Han insåg att människovärdet bygger på gudstron. Han säger så här: ett annat kristet koncept, inte mindre galet, för han gillar ju inte kristendomen, han ser ju ner på kristendomen och så. Ett annat kristet koncept, inte mindre galet, har trängt ännu djupare in i modernitetens vävnad, alltså i den moderna tiden här, nämligen begreppet själarnas jämlikhet inför Gud. Detta koncept utgör prototypen för alla teorier om lika rättigheter. Alltså det är själarnas jämlikhet inför Gud som är grunden för rättigheter och för lika behandling och lika värde. Nu tror inte Nietzsche på det, så han vill ju ha bort det, därför att han tror på övermänniskan och vill ju förkasta de svaga. Och det är faktiskt den logiska följden om du tar bort Gud. Jürgen Habermas är en av de ledande, kanske den ledande intellektuelle i Tyskland. Han är ateist, han är politiskt på vänsterkanten. Men han ser det här väldigt tydligt och har också formulerat det. Hur människovärde och demokrati bygger på den judisk-kristna tron. Universell jämlikhet, ur vilken vi fått idéerna om frihet och social solidaritet, om liv i självbestämmande och frigörelse, om den enskildes moraliska samvete, om mänskliga rättigheter och demokrati, är ett direkt arv från den judiska etiken av rättvisa och den kristna etiken av kärlek. Ännu idag finns det inget alternativ. Så mänskliga rättigheter och demokrati är ett direkt arv från den judisk-kristna övertygelsen. Och det finns inget alternativ. Så, i mitt land så tror folk inte på Gud, men alla tror på människovärde och mänskliga rättigheter. Det är det som alla pratar om. Och så ser man inte att de här två sakerna hänger ihop. Om du tar bort Gud så sänker du människovärdet och mänskliga rättigheter. Det är först om du har Gud som du kan ta detta som vi är överens om, att människan är värdefull. Det är först då du kan ta det på allvar. Så, väldigt få protesterar om jag säger människan är värdefull. Väldigt få protesterar om jag säger de mänskliga rättigheterna. De sitter väldigt bra tillsammans med Guds tro, därför att människan är i så fall skapat i Guds avbild. De passar inte ihop med ateismen, där människan är ett djur bland andra. Där det är den starke som slår ut den svage. Där ingen kan kräva någon sorts universella rättigheter. Det passar inte ihop med den världsbilden. Ett sista område. Frågan om gott och ont. Och det jag gör nu är att jag tittar på den mänskliga existensen. Människan som person, människans frihet, människans värde. Och nu är det en väldigt grundläggande del i att vara människa. Vi skiljer på gott och ont. Vi är moraliska varelser. Det betyder inte att vi alltid gör rätt. Men det betyder ju att när vi gör fel så skäms vi för det. När vi gör fel så kan vi bli anklagade för det. Vi förstår vad moral är. Och det finns ingen människa, ingen kultur som kan ignorera frågan om gott och ont, rätt och fel. Det är en grundaspekt av mänskligt liv. Paul Kurtz var länge ledare för den internationella humaniströrelsen. Så säger nej till Gud. Han säger så här: den centrala frågan om moraliska och etiska principer gäller den ontologiska grunden. Ontologi, det är läran om det yttersta varandet. Vad är den yttersta grunden för etik? Om de inte härrör från Gud, om Gud inte är den yttersta grunden, om de inte härrör från Gud eller är förankrade i något transcendent, något utanför oss, är de då rent tillfälliga? Det är grundfrågan här. Grunden för etik, är det Gud? Eller finns det ingen grund? Är det bara rent tillfälligt när vi säger att något är gott och något ont? Richard Dawkins, världens idag kanske mest kända ateist. Han har på många ställen gett uttryck för att det finns ingen ontologisk grund för moral. Det finns ytterst sett inte rätt och fel. Vi lever i en värld som inte bryr sig om gott och ont. Därför att det som ytterst utgör vår värld är naturen. Och i naturen, liksom om du analyserar fysik, kemi, biologi, där finns inte gott och ont. Där har du bara materiell existens. Det som är, det är. I en intervju så pressades Richard Dawkins på den här frågan. Dawkins är ju då ateist. Han har väldigt stark betoning på en ateistisk evolution, alltså en utveckling av det biologiska livet som då inte är planerad och styrd av Gud och så. Och det innebär ju att med tillfälligheter så har biologiskt liv utvecklats och uppstått på planeten. Nu pressar en journalist Dawkins på frågan, ja, men vad betyder det då för moral? Då har ju moralen också utvecklats evolutionärt. Och journalisten ställer den här frågan. Okej. Men i slutändan är din tro att våldtäkt är fel. Det är lika godtyckligt som det faktum att vi har utvecklat 5 fingrar snarare än 6. Alltså, olika biologiska varelser har ju olika många fingrar. Du kan ha liksom 3 klor, eller du kan ha 4 fingrar, eller 5 som vi har. Vi skulle kunna haft 6 fingrar. Det är bara en ren tillfällighet. Varför har vi 5 istället för 4 eller 6? Ja, det är biologiskt slumpartat. Okej? Okay. Så Dawkins tittar på människans hand och ja, vi skulle kunna ha 4 eller 5 eller 6 fingrar. Sen har vi människor då etiska övertygelser, moraliska övertygelser. En sån som de flesta är överens om är våldtäkt är fel. Och nu är frågan, är det lika tillfälligt som att vi har 5 fingrar istället för 6? Är det lika tillfälligt att vi tycker att våldtäkt är fel? Skulle vi lika bra kunna tycka att det är rätt? Ni fattar frågan? Okej. Okay. Det är ju jätteintressant. Vad ska Dawkins säga? Vad svarar Richard Dawkins på den här frågan? Så är din tro att våldtäkt är fel lika godtyckligt som det faktum att vi har utvecklat 5 fingrar snarare än 6? Och Dawkins svarar, det kan man säga, ja. Ja, vad ska han säga? Det går inte att svara på ett annat sätt om det inte finns en Gud. Det är en ren tillfällighet att vi har de övertygelser som vi har. Alltså undergräver man hela etikens område. Den saknar ett fundament. Så min observation är att om vi tittar på oss människor så är vi i praktiken övertygade om att det finns objektiva moraliska värden, att de existerar. Det passar väldigt bra med Guds tro. Om det finns en Gud med ett moraliskt väsen, en god Gud, då har moralen ett fundament. Men det passar väldigt illa med ateism. Om Gud inte finns så saknar moralen en grund. Då finns det inga objektiva moraliska värden. Då har livet uppstått ur det amoraliska. Och man får bara ge moralen en evolutionär förklaring. Det jag har försökt säga här, väldigt kortfattat och väldigt översiktligt, det är att man kan titta på ett antal områden av vår gemensamma verklighet, av det livet som ateister och kristna och andra. Vi lever ju tillsammans i den här världen. Och det går att identifiera ett antal områden som jag menar bäst förklaras av att det finns en Gud. Och jag har tagit de här områdena, det finns fler. Universums uppkomst, universums design, människan som person, människans värde, människans frihet, moralens grund. Det här innebär, menar jag, att gudstron har en intellektuell trovärdighet. Man kan inte bevisa Guds existens. Det finns självklart saker i världen som talar mot Gud. Vi skulle kunna tala om det ondas existens till exempel. Så man ska inte vara naiv och säga allt talar för Gud, inget talar mot Gud. Det är ju inte hederligt. Det är klart att det också finns saker som man skulle säga, ja, det här ser ut som att peka i andra riktningen. Och sen får man ju då se, går det att säga någonting om det här och hur tungt väger det jämfört med annat? Det jag har tagit upp här är ett antal punkter som jag menar talar väldigt starkt i riktning mot Gud och som ger gudstron en intellektuell trovärdighet och som gör livet existentiellt meningsfullt. Det är inte bara så att det tilltalar min rationalitet att jag kan förstå livet, utan det gör också livet existentiellt på ett personligt plan meningsfullt och viktigt. Nu kanske någon tänker, du har målat en falsk bild av konsekvensen av ateismen, av naturalismen. Du är fördomsfull när det gäller vad det betyder att Gud inte skulle finnas. Låt mig då sluta med att citera Axel Rosenberg. Han är filosof, han är själv ateist, tror inte på Gud. Han har skrivit en bok som heter Ateistens guide till verkligheten. Och han sammanfattar där, han börjar boken med att sammanfatta vad han vill säga med sin bok. Och det gör han genom ett antal frågor som han själv besvarar. Finns det en Gud? Nej. Vad är verklighetens natur? Vad fysiken säger att den är? Vad är meningen med universum? Det finns ingen. Vad är meningen med livet? Det finns ingen. Varför är jag här? Ren slump. Finns det en själ? Är den odödlig? Skojar du? Alltså det är klart det inte finns. Har vi fri vilja? Inte en chans. Vad händer när vi dör? Allting fortsätter ungefär som tidigare förutom oss. Vad är skillnaden mellan rätt och fel, gott och ont? Det finns ingen moralisk skillnad dem emellan. Varför ska jag då vara moralisk? Därför att du får dig att känna dig bättre än om du är omoralisk. Hur är det då med abort, dödshjälp, självmord, att betala skatt, bistånd och vad som helst annat som man inte tycker om? Är det förbjudet? Är det tillåtet? Eller är det påbjudet, nödvändigt? Anything goes. Alltså, det finns inget svar på moraliska frågor. Du kan svara vad som helst. Har historien någon mening eller något syfte? Så citerar han Shakespeare. It's full of sound and fury but signifies nothing. Historien betyder ingenting. Så jag har faktiskt inte svartmålat vad ateismen innebär. Det här är vad ateistiska filosofer själv drar för slutsatser av att det inte finns en gud. Och då väljer jag att instämma i det som C.S. Lewis har sagt. Jag tror på kristendomen så som jag tror att solen gått upp. Inte enbart därför att jag ser den, men därför att jag på grund av den ser allting annat. Vi kan inte se Gud. Men precis som man kan vakna upp i ett rum som har fönster åt väster, så ser man inte solen på morgonen. Men man kan ändå dra slutsatsen att solen har gått upp trots att man inte ser solen. Därför att på grund av solen kan man nu se allting annat som den belyser. Och det har hela tiden varit mitt argument här. Vi kan inte se Gud. Men på grund eller utifrån Gud så kan vi förstå och se världen. Och få en förklaring till den. Okej, det var presentation i räserfart av några av de tankegångar som pekar i riktning mot Gud. Om du vill läsa mer kring det här så är det framförallt i den här boken Kristen med god grund, där jag har ganska mycket av den här sortens resonemang. Och om du vill ha en mer fördjupning kring den bibliska bakgrunden till varför vi som kristna faktiskt bör resonera på det sättet så finner du det i den här boken Tränger tron försvaras. Så vill du ha mer material kring det här sättet att tänka så är det med Kristen med god grund och Tränger tron försvaras som finns på bokbordet. Jag tror att vi har 2 minuter kvar så det finns kanske tid för en fråga eller 2. Invändning eller kommentar eller fråga om det är någon som vill ta upp någonting. Jag har träffat ganska många personer som utifrån den här sortens resonemang har bytt uppfattning. Om du tänker på de som jag har debatterat offentligt med så är det väl ingen av dem som har gått från ateism till kristentro. Däremot så har flera av dem ändrat uppfattning i konkreta sakfrågor. Alltså de till exempel när det gäller att våga erkänna eller vad ska jag säga, ärligt formulera vad konsekvenserna av att Gud inte finns, vad det innebär. Men vi får kontinuerligt vittnesbörd från människor som lyssnar till den här sortens resonemang och som ändrar uppfattning. Alltså jag fick för ett tag sedan ett mejl från en person jag inte har träffat som skrev: jag har varit övertygad ateist under många år, men började titta på hittade en föreläsning du hade på nätet och började söka efter föreläsningar och debatter som du hade. Och jag insåg att jag hade ju aldrig fått höra argumenten mot ateism och för kristen tro. Och nu har jag blivit övertygad om att det finns en gud, så jag måste lämna ateismen. Men däremot så vet jag ingenting om religiösa böcker, skrev han. Så, alltså, han har aldrig läst i Bibeln. Så nu undrar jag vad som är nästa steg om jag tror att det finns en gud. Och det är klart att det vet vi vad som är kristna, vad som är nästa steg om man kommer till tro på Gud, men aldrig har läst i någon religiös bok. Så finns det ett väldigt bra nästa steg. Tack ska du ha. Och det är ju det som Jesus säger är det viktigaste budet, att vi ska älska Gud med hela vår varelse, med hjärta, själ, kraft och förstånd, med allt vi är. Och då inkluderar det förstås tänkandet, förståelsen. Och vi måste som kristna lära oss att liksom utveckla den sidan som Gud har gett oss. Där har vi ett jättestort uppdrag, inte minst när vi lever i en tid som vi talar om, att vår kultur är ett informationssamhälle. Där påstående och argument och resonemang finns runt omkring oss hela tiden. Många resonemang är ju ganska svaga och dåliga och så. Men människor resonerar ju hela tiden runt omkring oss. Och då måste vi ta det på extra stort allvar. Att Gud har satt oss i en sån kultur. Och då måste vi lära oss att resonera kring det som är den tron som Gud har gett till oss. Okej, då tror jag att vår tid har gått. Så titta på bokbordet. Okej.
Vi har snackat om monoteism idag och snackat om gudstankar. I möte med muslimer med dig kommer jag att höra vill muslims och tankesättställa här med dessa kultivar upp eller om det. Detta är ju Jesus som är kristofans skiljer med det vi har.
Just det, tack. Det är en jättebra fråga. Vad passar islam här? Och då är det viktigt här att vi ska inte vara rädda för att säga att på ett antal områden så delar ju muslimer vår tro. De är ju monoteister. De tror på en enda gud. Varifrån har de den tron? Från gamla och nya testamentet. Islam växer ju fram på 600-talet efter Kristus. Muhammed lever ju i en polyteistisk kultur där man dyrkar många gudar. I en hemstad så dyrkar man framförallt tre gudinnor. Och Muhammed kommer till tro på det som judar och kristna förkunnar. Det finns bara en enda gud. So far so good. Så att säga, Muhammed tar ju rätt steg bort från polyteismen till monoteismen. Det finns en enda gud. Och därför så tror muslimer på en enda gud som en personlig gud som har skapat världen och som ska döma världen. Därför att det har man tagit från gamla och nya testamentet. Men sen är det ju en egen gudstro som då för det första skiljer sig i den bild man tecknar av den enda guden. Framförallt då att man förnekar treenigheten, att Gud i sig själv är mångfald, att Gud är fader, son och ande. Och man har ett mycket mer abstrakt gudsbegrepp där det personliga hos Gud börjar suddas ut. I Bibeln så är Gud kärlek. I islam så är Gud framförallt makt. Och makt är ett mycket mindre personligt begrepp än kärlek och helighet och godhet. Så det personliga hos Allah tonar bort genom att man har tagit bort treenigheten. Och därmed så är också relations, alltså det är mycket mindre relation mellan Gud och människa i islam än i kristen tro. Därför att Allah, du kan inte relatera till Allah på det sättet som Gud i Bibeln inbjuder oss att relatera till honom. Och sen är ju den stora skillnaden, nästa stora skillnad, det är ju synen på Jesus. Att i islam så är Jesus en profet, men är bara människa. Kristen tro så är det själva grunden ju att Jesus är sann Gud och sann människa. Och sen av det följer sen också försoningen och uppståndelsen och så. Men om du sätter upp det så här bara på ett antal grupper som jag har gjort här, så tillhör ju islam den monoteistiska gruppen. Där man har tagit den grundbilden från gamla nya testamentet. Sen har man gjort de här förändringarna och så blir det en separat religion.